Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Välkomna till MotoGP-podden med mig, Andreas Mårtensson, och med Tobias Lajon. Och dessutom idag, Alexander Lund.
Ja.
Välkommen till MotoGP. Det är första gången du är med i MotoGP-podden.
Det är faktiskt första gången. Det tror vi har snackat om någon gång tidigare, men första gången är jag med.
Mm. Och så lite bakgrunds, musik. Kan man säga så? Det är musik för öronen där.
Det är musik för öronen. Jag tycker nästan att det kan bli för mycket. Vi är på plats i Österrike, Red Bull Ring, och just nu så är det Moto3-klassen som är ute på banan. Så är det någonting som slår in så är det dem just nu, och sen blir det Moto2 om ett litet tag.
Mm, exakt. Vi får överseende med det. Det går inte att undvika. Det finns inget tyst rum på Red Bull Ring.
Det här tror jag är så tyst det kan, men det är mycket. Går man ut på läktarna, då låter det ju extremt mycket, tycker man ju, som är till och med vi som är vana med motorljud.
Verkligen.
Mm. Ja, nej, men vi tänkte att du skulle vara med i den här podden och berätta om din karriär, hur man tar sig till MotoGP. Även fast du inte kom till MotoGP så kom du till Moto2 och är den senaste svensk som körde GP.
Ja, kul.
Det kommer vi fördriva närmsta timmen med.
Mm. Ja, jag är jättenyfiken, för det är ju en väldigt smal väg, men det som slår mig när man umgås ett tag så här, det är ju liksom den här någonting som är generellt, tror jag, bland individuella idrottare, det är det här drivet framåt. Men någonstans måste det ha börjat för din del, Alex.
Ja, men så är det för alla, tror jag, liksom. Och det man har ju någonstans kommer man in på ett spår, oavsett egentligen vilken idrott det är. I det här fallet var det motorsport, och många är ju, som jag själv, var ganska i ung ålder och sådär. Man har ju ambitioner och man har ju ett långsiktigt mål, och jag tror det är väldigt viktigt att ha tydligt mål var man vill komma, så att säga, om man ska lyckas komma dit, så att säga, för det är, ja, som i många idrotter är det ju en lång krokig väg för att nå fram, så att säga.
När började det för dig ungefär det här med inriktning just tvåhjulingar eller motorsport? För det är ju, som du säger, det är ju väldigt lång väg att gå.
Exakt, och roadracing, eller egentligen all typ av motorsport, framförallt kanske roadracing och bilracing och så här, det är väl ingenting man hamnar på sådär superenkelt. Det är väl ingen sån här, det är inte så att spela fotboll eller ishockey eller så, utan jag var väl kanske runt 10-årsåldern där min pappa hållit på med motorsport, kört lite motorcykel och sådär, och den vägen var det ju. Och man provade att köra mycket, både motocross och provade speedway någon gång och körde lite go-kart och det mesta med motorsport, och till slut då roadracing då, som man fastnade för.
Det slog mig nu, Andreas, kände ni varandra som unga? För det är ju samma område i alla fall som ni kommer. För jag känner, det är väldigt bekant dialekt här.
Jo, men vi kände ju varandra tidigt. Mm. Men det var väl på racebanan vi träffades första gången, tror jag. Men då körde väl, jag vet inte om du hade börjat med 125 och jag 250, eller om det var till och med när jag körde Classic där. Men i början på det här millenniumet var det i vikt vad som helst. Så vi har ju känt varandra genom hela våra liv i princip.
Ja, exakt.
Och det kanske vi ska tillägga här, att vi är ju vänner sedan gammalt. Så att om jag är partisk i någonting så kan det ju bero på det.
Ja. Exakt. Exakt.
Men det var alltså nära Anderstorp det här som uppväxten var. Var det Anderstorp som var själva banan man sökte sig till då?
Ja, jo, men så var det ju. Anderstorp var ju det närmaste, men man är uppväxt precis runt hörnet där så att säga. Och jag kommer knappt ihåg, men när Andreas är inne på det så jag undrar om inte... Alltså, jag får säga på, hade inte jag något skinnställ från dig som jag körde lite med i början eller så när jag tog licens kanske eller?
Jag tror det. Jag tror
jag har något minne av det där.
Men
det
jag var tror ju... jag körde 80 kubik eller om jag körde klassik
ja,
eller
exakt. Ja. Något sånt. Ja, men det var jag tror det var alltså det borde man kunna det här, men om det var 2000 jag tog licens tror jag. Och 2001 började kanske lite mer på riktigt då, eller riktigt men mer körning. Så det är ju typ 23 år sedan då.
Och då var det vilken ålder var det här?
Men då är jag typ 13 då.
Då tog du tävlingslicens, racing.
Ja, det gjorde jag. Ja, det var hemskt var det. Alltså jag kommer ihåg faktiskt den där licenskurs och uppkörning och man skulle göra någon provstart och den stannade där och någon fick springa ut och skjuta igång den och det var rena vilda västern var det.
Men behövde man inte vara 14 för att köra 125?
Jo, men ja.
Jag tror det var det då.
Ja, men även för att ta licens eller?
Ja, det kanske man fick göra tidigare.
Ja, jag för mig det här var 0-0 men sen fick jag tävla 0-1 eller så.
Mm, precis, och då var du 15.
Ja, då
skulle
var
du fylla 15.
Ja, något sånt där. Mm. Ja. Uppenbarligen, reglen.
Men att ni ens kände till någonting om sånt där då, det måste ju hänga ihop med var ni kom ifrån, eller var du kom ifrån, Alex?
Ja, men så är det ju. Som sagt, pappa tävlade lite där innan och körde lite classic racing, som det heter fortfarande. Och där var man ju med då inne på och så motorcyklar och sådär. Och fick ju upp ögonen för det. Och sen blev det då ett köp av en sån 125-räse som det heter då. Riktigt fina grejer. Och där startade det.
Känner du igen den här inledningen på karriären?
Ja, men absolut. Ja, nu när jag tänker efter så tror jag vi träffades första gångerna runt 99 där. När jag körde jag ju classic racing och du var med din farsa som körde classic racing. Mm. Och sen tog du licens och jag körde 250, du var 125 och vi körde aldrig mot varandra där.
Nej.
Det dröjde ju hela vägen till 2007 egentligen när vi körde Superbike tillsammans. Som vi körde mot varandra första gången.
Mm. Ja, stämmer. Ja, exakt så är det. Men sen, ja, precis. Nej, men det är...
Men du körde 125 några år och sen gick du vidare till 600.
Japp.
Gick det ingen väg vidare från 125 utan du var ganska stor, lång. Tog vägen till 600. Berätta om den tiden.
Ja, nej precis. 125 var det jag började med då. Och det var ju ganska, på den tiden då, där, om vi hoppar fram lite, 02, 03, 04. Då var man helt inne i det här med 125. Och det stora målet var ju att komma till 125 Grand Prix då. Det var ju det man tittade på tv och det var ju det som var det långsiktiga målet då, och drömmen. Men någonstans där så var det ju, både jag själv blev lite för lång och för stor för att åka 125 och det här med fyrtakt började komma in i racingen då. Så det här klivet att hoppa på, jag tror det var till 2005 då, började åka 600. Det kändes ju faktiskt väldigt konstigt i början. Man var ju väldigt negativ faktiskt. Det var ju, ja, det måste jag säga, man var ju helt inne i den här tvåtaktsbubblan. Och som Andreas då, som åker 250 och sådär, det var ju det som var drömmen. Så började jag åka 600 och jag kom, det satt långt innan alltså. Det gjorde det.
Och visst är det så att du fortfarande inte kört en 250 alltså?
Nej, det är
skandalöst. Hur kunde vi misslyckas med att du skulle prova min ens en gång? Jag förstår inte det.
Nej, jag vet faktiskt inte det. Det grämmer mig än idag. Jag vet någon gång när vi var i Spanien så skulle jag låna din cykel.
Ja.
Men det blev inte av.
Nej.
Av oklar anledning.
Behöver inte ta här kanske?
Nej.
Men de här 125-tiden där och fram till 600, vad var det för steg att ta i början då? Vad började du tävla i för klass? Alltså klassen fattar jag, men vad var det för åldrar och hur gick det till där egentligen?
Nej, exakt. Alltså det är ju på den tiden, eller det är ju lite som man sak idag. Alltså där finns ju inte direkt så här ungdomsklass, utan det var ju en klass som hette 125 då. Och den var ju för alla då. Och de flesta var ju betydligt äldre än vad jag själv var. Så det är ju mycket, mycket i början. Och man hoppar ju in som då 14-15-åring och börjar tävla mot folk som är 25-30. Och man känner sig ganska liten. Men det var ju där tuffade igång där och det gick ju... Jag ska inte säga att det gick, jag kommer knappt ihåg hur det gick, men det var väl knackigt i början. Och ganska tidigt så började ni åka lite internationella tävlingar och prova på i alla fall.
På eget initiativ, eller var det pappa som drog med dig ut?
Nej, utan ganska tidigt här i karriären så kom jag i kontakt med en kille där som heter Mikael då. Som har varit med och hjälpt Johan i hela sin karriär och han har varit inblandad i Andreas Racing också. Och han... Det är klart han har jobbat i GP många år på den tiden och var ju mer van vid internationell racing och kanske pusha och låg mer för att komma ut. Då. Även om han kanske inte var redo för det rent prestandamässigt, men ändå för att ta lärdom och lära sig den hårda vägen så att säga. Och det var nog nyttigt.
Det var inte, jag var inte heller redo, men jag körde ändå 250 EM hela det året och då åkte vi tillsammans där. Du körde en 25 EM och jag körde 250 EM i många race.
Exakt.
Men sen, visst var det till 05, då gick du över på fyrtakt.
Ja.
Hur kom, alltså hur steget gick dit förstår jag, men vad körde du då?
2005 då åkte jag ju, jag åkte väl Superstock 600 hette det väl då i Sverige. Med en hel del, eller ett par inhopp i den här Superstock 600
Fimcupen typ. Fim, fast den hette kanske inte Fimcup, men den gick tillsammans med Superbike VM.
Gick tillsammans med Superbike VM, ja. Åkte några inhopp där. Och sådär. Och det jag kommer ihåg, vi var nere tidigt på försången där och skulle köra, jag tror det var på i Frankrike på något försångsläger. Kommer knappt till Val d'Fien eller något sådant heter banan tror jag.
Ja, det heter den. Val d'Fien. Val d'Fien.
Ja. Jag kommer ihåg första träningen där och laddade iväg på den här 600 ut på någon bakraka eller vad det var. Och sen mot den svängen där bara stampade ner när man växlade och den här cykeln bara ställde sig bara helt på tvären och kastade mig direkt där. Och man bara, wow, vad hände här liksom?
Det fanns motorbroms på den här cykeln.
Det fanns motorbroms plötsligt. Så det var ju en fin inledning där. Men nej, sen tuffade det på där och åkte väl hemma i Sverige. Jag åkte väl lite i den här serien som gick ihop med bilracingen.
STCC, va?
Ja, gjorde jag.
För det var ju 600 på den tiden i STCC.
Exakt, exakt. Så åkte en del där då och ett par, jag tror det var fyra eller fem deltävlingar i den här EM ihop med Superbike då. Och det var ju jätte, det, framförallt de loppen var ju jättebra lärdom. Även om det var svårt där nere, man åkte på lite speciella däck och sådär.
Vad var stora skillnaden tyckte du då? Lärdom, alltså vad kunde de här internationella racen lära dig där i början?
Ja, men alltså jag tror internationell racing det är ju så stor skillnad mot svensk racing och även både när jag åkte lite 125 där och även när man började med 600 och komma ner kanske, även om inte man var redo för att prestera så lär man sig otroligt mycket. Sen är det ju tufft både fysiskt och mentalt för man tar i allt vad man kan och kör omkull och slår sig och den mentala kängan får man ju med när man är liksom väldigt långt efter eller väldigt högt upp om man vänder på listan. Men jag tror det härdar ju en om man förstår att det här kommer inte göra sig själv så att säga. Så jag tror man lär sig mycket.
Det tror jag. 05 kör du några tävlingar där ju. Mm. Och sen kör du hela serien 06 och då hade du samarbete med Johan Stigefelt ju, som hade eget team. Hur var det att köra för hans team?
Nej, det var ju en jättestor grej och det var väl kanske det var väl lite startskottet kanske på något mer seriöst då att Johan hade ju lite Stig i motorsport på den tiden och körde Supersport VM då. Och det var ganska många team som började ha som ett juniorteam till i den här juniorklassen då. Och där fick jag chansen att åka för Johans team då. Och det var en jätteupplevelse. Herregud, vi åkte alla Europatävlingarna i hela serien och var med, var ju så involverad då med det stora teamet.
Och då blir det ytterligare lärdomar att dra antar jag som du som förare kunde ta med dig vidare i karriären sen.
Exakt, exakt. Jo, absolut. Och vi stod ju, delade i box. Ibland stod vi i tält och ibland stod vi i boxen ihop med Supersportteamet. Och både se hur teamet jobbade med mekaniker och chefsmekaniker och fjärringstekniker och även hur de förarna på den tiden då, hur de arbetade mellan passen och underpassen och sådär. Så man fick en väldigt bra inblick lite vad som krävs och vad man behöver göra för att kunna prestera.
Vilka förare var det som Stigge hade i sitt team 06? Var det Brooks möjligtvis?
Nej, jag tror det var faktiskt jag tror det var Robin Harms och Tatu Lausletto.
06?
Ja. Mm.
Stig gick ju vidare sen och utökade sitt team ju till också Superbike. Men det var ju lite senare.
Exakt. Och på tal om Stig, Johan körde ju väl 06 också, gjorde han?
Han körde själv 06. Jag tror det var tre hojer kanske 06.
Exakt, för jag innan jag var nämligen med på de två första resen i Qatar och Australien som mekaniker åt Johan där. Eller mekaniker på det här i tavlan gjorde jag, men jag var med i alla fall.
Någon ska göra det också.
Någon ska göra det.
Det lät bättre med mekaniker först. Men det här att just åka internationellt där och byta klass och så vidare. Vad är de, om någon som, den som lyssnar här nu då ska ha drömmar om att och ta sig framåt inom road racing, vad är de viktiga delarna för att lyckas komma långt?
Nej, jättebra fråga egentligen, men alltså målet, eller jag tror för att kunna lyckas komma långt, du måste ju ha en ganska tydlig målbild och vad du verkligen vill uppnå. Så jag var idag, även på den tiden när vi har varit inne lite på det här med tidigare då, när det var mer tvåtaktsracing och sen blev det fyrtakt, och även idag har vi ju två VM-mästerskap då, den ena Grand Prix och den andra mer Supersport och Superbike VM. Så, och det skiljer sig lite där kanske, vilken, vad man vill, vad målet är, med tanke på att är det mer liksom med mot Grand Prix då, när vi pratar idag mot 2 och mot 3 klasserna kanske då primärt som man ska satsa mot, då är det ju kanske mer det man behöver satsa på ganska tidig ung ålder och välja rätt typ av mästerskap. Och vill man mot Supersport och Superbike VM, så kanske det är mer, då är det mer, då finns det ju mer andra mästerskap att åka i. Så det, ja, jag vet inte. För mig var alltid mål, alltså, mitt mål kanske var väldigt luddigt så när man tänker på. Jag kommer ihåg när jag började, mitt mål var att jag ska komma till VM. Det var mitt mål. Och komma till VM är ju otroligt brett, är det ju. Jag menar, vi har 2 olika mästerskap och det finns massa olika klasser och det är ju inte så tydligt egentligen. Men med tanke på den inriktningen blev för mig då, så blev det kanske mer mot 600-körning då, så att säga.
Om vi fortsätter lite sen då. 06 över. Du körde Superstock 600 EM tillsammans med Superbike VM. Sen korsades ju våra vägar ordentligt här från och med 07.
Exakt.
Då bar du hemåt igen för din del.
Precis, det bar hemåt egentligen, och det gjorde ju det. Och det var nog inte riktigt planerat. Tanken var ju att vara kvar internationellt, men och även om 2006, det var en väldigt tuff säsong, samtidigt som att den klassen vi åkte där nere, nu hoppar jag tillbaka lite till det, men det är ganska lite körning. Men på de, jag tror det var de här 4-5 tävlingarna som vi var nere och åkte då 2005, på de banorna presterade ju väldigt bra 2006. Då var jag ju runt kanske topp 8 där omkring, femma något race eller strax utanför pallplats där. Men på de andra banorna var man lite längre ner då.
Och det berodde just på lite åktid under de helgerna, eller ja. Du för lite kännedom om de här.
Ja, alltså det var ju banorna. Som sagt, de banorna var ju helt nya då. Och kanske bara med en friträning och sen kval och sen någon mer liten grej och sen ett race. Det var ju väldigt svårt där. Och det, resultaten speglades ju med när man tittade på de banorna man hade lite barnkännedom. Då var man helt plötsligt med ganska bra då i listan, så att säga. Nej, så 7-7 blev ju ett litet steg tillbaka egentligen, hem faktiskt. Det, jag var inte alls sugen på det, men vi hamnade ihop det, Andreas, och fick väl egentligen, jag vet inte riktigt hur det var för det, men satt vi inte nästan lite samma båt där? För mig var det lite så att, jo, hade inte det dykt upp så kanske det då, där och då fanns det nog inte mycket mer, det fanns ingen tydlig plan alls där.
Nej, och jag var i samma läge. Ja. Jag var precis svensk mästare i 250 och ville vidare.
Ja.
Men i den här sporten kostade det massa pengar, precis, ja, som det gjorde för dig.
Ja.
Och då fick vi ta båda två ett steg tillbaka, och till 2007 så blev det ju 1000 kubik. Istället för 600 kubik i STCC så blev det ju 1000 kubik.
Ja.
Vilket gjorde att alla tillverkarna började satsa, och där blev det ju för oss Aprilia.
Japp, det gjorde det.
Något race för din del då, hela, ja, säsongen för min, ja, del. Men det blev något race där. Men sen du körde ju Honda sen resterande delen av 07, och sen körde ju också Honda från 08-09. Så de tre säsongerna, de tillbringade vi ju i samma tält som teamkompisar.
Ja.
Först i Skydda, och sen Skydda Racing Team som vi hette, och sen i Honda Tools.
Ja.
Och sen blev det Cresta Guide Honda,
ja,
09.
Ja.
Och 09 då? Det var en bra säsong för dig.
09 var en bra säsong för mig. Och alla de tre säsongerna vi gjorde ihop, de var ju verkligen väldigt roliga, och jag skulle säga även om de blev också väldigt lärorika, även om jag inte har följt alla år hemma i svensk racing, så tror jag ändå att de åren där kanske är bland den bättre svenska racingen vi har haft, ja, konkurrensmässigt, både bland förare men även mästerskapet i sig, och så som den cirkeln såg ut där ihop med STCC och bilracingen där. Så det, i efterhand var det ju, nu när man ser tillbaka på det, det var ju häftigt var det, alltså det var ju något, och vi gick ju live på SVT och man kom hem på kvällarna och man såg sig själv på spotten typ, du vet.
Sportspegeln.
Ja.
Det var ju på den 2030, ja, sportspegeln.
Det var stort.
Ja, det var det.
Jag kommer ihåg den kraschen du gjorde på Karlskoga där, i ledning. Den var ju med på Sportspegeln just 2030. Nej, på söndagskvällen. Vi satt hemma åt Micke Nilsson, Crazy. Nej, Mike, jajamän. Och så såg vi den här kraschen på, stämmer, Sportspegeln. Det var,
stämmer, det var
ändå poppis på den tiden, och jag håller med dig. Det var de tre åren där. Det var kanske det bättre av svensk racing, Ja, åtminstone under min karriär, definitivt. Ja. Sen var 600 och STCC stort slutet 90 när det precis blev Veidek Trophy, men just de tre åren var riktigt, riktigt bra.
Ja, det var de.
Du var nära på att vinna mästerskapet. Det var en sväng från mål.
En sväng från mål, ja, 29, ja. Och det kanske, jag har ju gjort några krascher i min karriär och kanske inte alltid tagit de bästa besluten och saknar lite poäng ibland. Men det var väl, gick väl lite på höntänderna kanske, och det har man nog lärt sig mycket på med. Och 29 var ju en jättebra säsong. Jag vet, jag låg någonstans i mitten på säsongen, låg jag ganska långt efter mästerskapet, men körde väldigt bra i slutet och tog in mycket poäng. Så det blev ju på finalen i Mantorp då, som det skulle avgöras där.
Allting avgjordes där. Jag låg ju lite längre bara. Jag tror jag blir fyra i sitt 11-6 eller något sådär. Men jag har sett det på tv efteråt. Men jag kan återberätta lite grann åtminstone. Det står ju...
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Mellan dig och Filip Backlund om vem som skulle vinna titeln. Och det var inte bara titeln som stod på spel, utan den som vann mästerskapet fick ju en styrning i FIM Superstock 1000 till nästkommande säsong.
Det har jag nästan förträngt. Men
det... Ja, men det var ganska mycket på spel.
Ja.
Det var liksom lite pengar inblandat i det hela också.
Stämmer.
Och allting skulle avgöras i sista racet på Mantorp. Och på sista varvet efter långa strippen, rakan, då är du på väg om Backlund på insidan. Han biter tillbaka. Ni ligger nästan jämsides ur svängen. Han leder lite upp för krönet i vänstern. Och då vill du lite för mycket och kraschar.
Ja.
Och där höll du på. De som inte har sett den kraschen, den är otäckt, den kraschen. För det kunde gått riktigt dåligt.
Ja, det kunde du gjort. Men jag tycker jag är nästan förträngt det. Men jag har velat förtränga det, men du beskriver det ganska bra. Nej, det blev så. Det var ju ett hets hela det loppet igenom. Alltså, jag gjorde en jättedålig start. Nerverna var väl inte med där och fick jaga hela loppet. Och gjorde något misstag mitt i tävlingen med och tappade massa sekunder. Och sen tog jag utan att hitta på, jag vet inte, ni får kolla det själva. Men jag tror att
fem sekunder lätt.
Ja, det var nog...
Körde in 5 sekunder?
Ja.
Ah, jag tror jag typ satsade nytt barnekål, så 6-7 varv i rad eller någonting.
Och bara få en liten passus där. Du satte nytt barnekål.
Ja.
Och det höll sig till, jag tror förra året, när Peljef, som vi också satt med i podden, slog det med någon tiondel.
Ja.
2023 så slog han alltså det som sattes 2009.
Ja.
En bra laddning, då laddar du ordentligt.
Ja,
det var det.
Men var du uppe och nosa på honom innan, eller var det här sist, var det då du kom i kapp?
Det var ju det som var grejen som Andreas beskrev. Det var egentligen ner på den långrakan med ett halvt varv kvar. Det var första gången jag var egentligen i bakhjulet där på hela racet då. Så det var ju lägligt att komma i kapp då. Men det, som sagt, med 2-3 svängar kvar där, så var det inte mycket att spela på där. Och upp i den snabbvänstern, eller vad det nu heter på Mantorp där, så släppte det där. Och det blev ju en riktig flygtur, gjorde det. Och gick ganska hårt in hjulande i det där AMCO-räcket också då.
Du missade ju till och med Jag vet inte om det fanns airfans där, men i vilket fall så missade du vadderade kuddarna. Du åkte ju rätt in i metallen.
Ja det gjorde jag. Det,
med ryggen först.
Exakt.
Och det var nog tur att det var ryggen först. Hade det varit huvudet först så hade du nog brutit nacken.
Ja, faktiskt. Jag träffade nog ganska bra ändå, gjorde jag.
Det tror jag.
Vad hände med kroppen då efter?
Nej, jag vet att jag bröt foten eller någonting i foten i alla fall. Så det är dumt ben, vet du, för jag gick gipsad väldigt länge efter detta, gjorde jag.
Det upptäckte han ju inte, det kan jag berätta då. För det var bankett på kvällen sen.
Ja.
Och den var vi ju med på.
Det vill du inte missa heller.
Nej.
Den var vi med på båda två, kommer jag ihåg. Och sen så någon dag senare så bara, fan jag går och gipsar, vad fan har du gjort? Men det var efter kraschen. Jag bara, men alltså du...
Tryckte in på italienska som... lågskor, dansskorna. Nej, på.
Danskorna inte så på. Som du höll på, så det inte ut som att du brutit fot. Men det, visst gick du med ganska länge?
Ja, länge gick jag. Jag vet, jag gick länge, där gjorde jag. Det var något dumt ben.
Men jag tänkte bara, fanns det där med i ditt i bakhuvudet någonstans? Någon risktänkande någon gång? Eller vad tänkte du?
Får jag svara?
Ja, svara.
Kolla inte på säsongen 2008-2009 när han kör.
Nej.
Då har du svaret.
Ja. Nej, det var nog faktiskt, jag förlorar att hålla med Andreas där. Det var nog inte jättemycket risktänk på den tiden, tror jag inte.
Så hade du möjligheterna?
Ja, exakt. Ja.
Men just under den där kraschen, då fattar man ju att det här är inte bra. Det går hyfsat fort.
Ja, jag kommer inte knappt ihåg vad jag tänkte. Men visste man, jag har ju tänkt att det här är ett dåligt ställe. Man, den svängen är ju, det visste man ju redan innan, att den är lite farligare. Den är lite lurig, går ganska fort. Men där och då var det egentligen mest här mästerskap man tänkte på då. Att man losade det där i slutet. Så
du gick miste om den styrningen. Men det gick ju kanske ännu bättre ändå. Det kanske var tur.
Mm.
På sätt och vis. För sen bar du iväg utåt igen.
Yep.
Och Supersport-VM.
Mm.
2010-2011.
Mm. Exakt. 2010 då så blev det ju ett stort steg. Eller egentligen en stor del av kanske alltså det långsiktiga målet med från tidig ålder eller tidigt i karriären där. Då blev det ju en första säsong i VM då helt enkelt inför 2010. Och det blev ju att det var ju egentligen alltså Stig, det var ju, har lite med Johan att göra detta med, han la ju egentligen ner sitt 600 team där och vi egentligen tog ju, eller köpte loss och tog över den platsen helt enkelt och startade ett svenskt team igen då som hette då Questo Guide Racing Team hette vi väl då och med mig som förare då, ensam förare och körde hela mästerskapet här 2010 då. Och det var ju en jätteupplevelse. Här blev det verkligen en helt ny grej och hela den vintern där alla förberedde sig och få allt klart och en premiär i Australien i februari. Så det var ju något stort.
Var foten hel då?
Foten var hel då. Det var det, men det tog lång tid gjorde det. Det tog lång tid gjorde det. Det gjorde det. Och sen hade jag någon krasch till det året har jag för mig. Jag tror det på 12 månaders tid tror jag gick gipsad i typ 6-7 månader tror jag. Tror det var 2010 jag bröt benet illa också i England.
Silverstone va?
Ja, gjorde jag.
Tufft att komma tillbaka efter de här, komma igen efter kraschen. Eller har du, det var ju vad jag tänker. Jag har inte slagit mig på den nivån, men hur har du hanterat det då med skador?
Nej men så är det, alltså skador är ju... Ja men det är ju aldrig kul, vi alla som håller på med detta har ju slått oss och det är klart alltså varje skada eller sådana här, det blir ju framförallt om det har gått lite illa så här, det blir ju som en lite små trauma nästan gör det och det är klart det ska ju förträngas. Jag menar antingen om du är så pass hel så du kan köra direkt nästa pass eller om du ska komma tillbaka efter några veckor så vet man det gick ju sådär sist och nu ska vi göra det här max igen så att säga och man vet ju vilka konsekvenser det kan bli. Så det är klart de sätter sig lite, det gör de ju. Och ibland har man ju tänkt på det, men jag tror jag ändå var ganska bra på att skaka av mig kanske. Det tror jag. Det gäller ju, jag har tänkt så här, liksom, det gäller att hitta orsaken varför du kör omkull. Vad gjorde jag för fel eller vad var det som hände? Så man liksom, så man inte bara åker runt och tänker att det här kan hända hur som helst.
Men då blir det Supersport 10-11.
Mm.
Bästa resultat?
Borde jag kunna, men jag tror jag har varit 8-9 någonting. Några topp 10 tror jag det blivit i alla fall totalt sett. 8 eller 9 tror jag var mitt bästa.
8 i Spanien 2010 och 9 i Australien 2011.
Ja. Och det Australien vet jag var ett väldigt bra race tror jag. Det var väldigt kul. Vi låg i en grupp där och fightade hela loppet tror jag. Så det var Ja, vad kul. Nej, det har varit, annars var jag väl där både 2010 och 2011. Det var ju tufft i Supersport och det som det alltid är i VM, oavsett år. Men det var ju tufft startfält och det var ju nästan alltid fullt mellan 30 och 33 förare. Ja.
Sam Lowes vann något utav åren, va?
Ja, han vann väl något år där, ja.
Statistiknör.
Vi spesar inte året. Något utav året.
Ja, men Sam Lowes var en av de snabbaste.
Hur var det att köra Supersport-VM? För det är ju ändå, du körde Stock-EM, men VM är ju en annan sak.
Absolut, VM är en annan sak och det är ett helt annat motstånd och även respekt. Det är många, många förare som är duktiga som man tävlar mot, både som är på väg uppåt men även, om man säger kanske lite tidigare, stjärnor som var på väg neråt. Jag menar, i mitt fall så var det ju sådana här som kanske hade haft sin primetime men väldigt, som man hade respekt för, typ Brock Parks och Fabian Fauré och många av de här gamla stjärnorna som man skulle helt plötsligt slåss mot då. Och man kunde lära sig mycket, men det är något helt annat. Det är mycket nytt och mycket att ta in. Och det är inte bara att köra motorcykel, det är mycket mellan öronen och för att kunna prestera.
Hur mycket kunde man samla in data från körningen där? Hur mycket elektronik fanns det att tillgå på den tiden?
Mycket. Det var vi framförallt där 2010. Då var det ju Supersport, då var det egentligen fri el var det. Så då åkte man ju med, vi hade något som hette Motec tror jag, men det var ju full med traction och allting då. Och fjädringslogg och så, såklart. Sen hade vi ju mycket data från tidigare år där med de andra grabbarna i Stig som hade kört Supersport. Så vi hade mycket data på banorna som vi kunde ha nytta av.
Men i vilket fall som helst, ni startade ju ett nytt svenskt team även fast ni hade lite hjälp av Stig givetvis. Mm. Micke Larsson som hade varit med i Stig i Motorsport var ju med dig hela de två säsongerna. Mm. Men det är ändå, att köra för ett befintligt team är ju lite lättare än att starta ett eget team.
Verkligen, alltså mitt huvud på pappret, kanske min huvud var att köra, men man var involverad i alla beslut och allt som skulle göras och förberedas och fixas, så det blir mycket, mycket att stå i. Och vi var ju en liten crew men med svenskar då som drev detta, och Micke var ju en väldigt drivande del av detta. Min bror la ju ner all sin själ i det och ett par andra personer också då, så det var ju mycket jobb runt omkring.
13 race var det 2010, 12 race 2011. Mm. Vad ligger budgeten på för en sån satsning då? Detta är alltså 12-13 år sedan.
Ja, men jag tror bägge de åren där vi landade nog ungefär ganska lite. Det var ju 12-13 år som du säger och ändå låg budget. Men kanske runt 2,5 per säsong ungefär. För driva runt detta då. Mm.
Det var 2011 där. Sen hände någonting annat 2012, va?
Japp, 2012 då blev det ju ett nytt kapitel och helt enkelt ta steget. Alltså det här var inte heller lätt, men det blev ju Grand Prix 2012 och jag var väl inte helt sådär, det är en dröm för många och det finns säkert också tacka nej till Grand Prix också, men det var svårt. Jag kände ändå att jag kommit in två säsonger i Supersport, jag tyckte jag började prestera och jag kände jag hade det i mig och kanske inte haft alla bästa förutsättningar heller i material och sådär, och hade väl gärna egentligen kört en säsong till om man ska hårdra det och provat. Jag hade väl någon bra styrning på gång också inför 2012 i Supersport som jag också ville egentligen testa, men man kan inte vara i två depåer samtidigt, så till slut blev det då Grand Prix och Motor 2 då. Mm.
För
MZ, ja.
Detta var ju ganska tidigt i Moto 2-eran. Ja. De startade 2010, så detta var ju tredje säsongen bara. Ja. Vad var MZ för märke?
MZ är ju ett gammalt, tyst MC-märke. Och de hade ju faktiskt tidiga säsonger där 2010-11, så försökte de ju bygga, eller de byggde ju egna cyklar, egna chassin och körde med de här Honda-motorerna på den tiden. Men 2011, åtminstone i slutet på det, och även då 2012 när jag åkte, då åkte vi FDR-chassi åkte vi då. Så det var ju inget MZ-chassi, men det var ju MZ som varumärke som drev teamet då.
Idag är det ju bara Kalex och Speed Up, eller Bosco Scuro. På den tiden var det alltså Suter, Speed Up, Kalex, FDR, Tektra, Motobi och Moriwaki. Mm. Det var lite fler då?
Det var lite fler. Exakt. Nej, det var ju många chassin då som rullade och det var ju väldigt blandat så att säga. Både Sutte och Karlit kanske var de. Sutte var ju de som presterade bäst i början, vad jag minns i alla fall.
Moriwaki var fan ju första året, men ja. Sen var det ju Sutte som vann 11-12.
Ja.
innan Kalix började prestera från 13 och framåt.
Ja, ja. Vad var skillnaden där då? Och ta klivet från Supersport till Moto2. Vad var de stora skillnaderna tyckte du?
Nej, men alltså, den stora skillnaden är ju chassit egentligen. Alltså, jag menar, en Supersport har ju trots allt i grunden en gatmotorcykel. Och har ju ett ganska mjukt, fladdrigt chassi. Och även om en Moto2 är ju ett byggt för banracing och det är ett chassi som är väldigt styvt och det är en helt annan känsla i cykeln och i körningen och kombination med de däcken då, slicks som vi åkte med Moto2 jämfört med på den tiden var det mönstrade däck i Supersport så blir det en helt annan styvhet i motorcykeln och helt annan känsla.
Och förarkvalitetmässigt då? Är det några skillnader? Upplevde du skillnader på nivån på förarna i de här två världsmästerskapen?
Ja, det måste jag säga. Alltså, Grand Prix, det är ju ett steg till, helt klart. Där, alltså, där är allt på topp. Och jag menar, vi ser det även idag. Liksom, i den här depån kan ingenting... Alla parametrar måste stå rätt för att kunna prestera. Du måste ha mobilcykel, du måste ha bra team, du måste vara stark mentalt och ha det bra på alla plan runt omkring, rätt personer runt omkring. Allt måste stämma, annars kan du inte prestera. Och så ser vi även idag, man ser jätteduktiga förare som kan vara med jättebra ena säsongen och så är de längre ner säsongen efter. Och det kan vara små grejer som gör det att man inte är där och då saknas den här tiden som behövs för att kunna göra ett bra resultat.
2012 är vi framme nu. Ja. Mm. Jag tänkte dra lite namn här från premiären mot två. Mm. Jag har resultatlistan från Qatar. Mm. Vinnare, Marc Márquez, tvåa, Andrea Iannone, trea, Paul Espargaró, fyra, Steve Rabat, femma, Tom Lytty, sexa, Scott Redding, sjua, Mike Demeglio, åtta, Simone Corsi, nio, Bradley Smith, tio, Mika Kallio, elva, Randy Krummenacher, tolva, Johan Sarko, tretton, Tony Elias, fjorton, Takaaki Nakagami och femton, Julian Simon. Mm.
Ja, det är några namn där
man blir nästan tyst.
Ja. Och då ska vi också komma ihåg att det var 33 förare till start i det här racet. Ja. Då har vi inte nämnt Takahashi, Axel Pons, Nicolas Tirol som har varit med som världsmästare i 125 innan han körde här. Ja, bland annat. Mm. Alex De Angelis. Ja. Ja, det finns ett gäng namn till.
Ja. Nej, det är ju ett superstartfält där ju. Och slå sig in där och göra det är inte lätt. Det är inte lätt, är det inte. Och det var ju en tuff start, men det var mäktigt alltså komma till Qatar där som du nämnde till den premiären. Den här fotoshootingen på banan och Moto 3 och Moto 2 och sen Moto GP och man vandrar runt där och springer nästan in i Rossi och man känner sig helt förvirrad egentligen, men det är ju en jätteupplevelse och man var ju väldigt taggad för detta. Men ja, mycket ska stämma med för lyckas. Och det blev ju en väldigt tuff säsong, gjorde det. Kan jag redan från starta. Men ja.
Redan från start.
Ja, redan från start.
Ja. Visst var det här racet som Lytti var väldigt arg på Márquez?
Mm, det stämmer.
Visst var det?
Det är ju en av mina
sista varvet.
Käpphästar.
När Márquez går in och tar spåret från Lytti och Lytti fortsätter rakt fram i kurv 1 på sista varvet och blir... Och vad sa att han blev då?
4-5 någonting tror jag.
Ja, 5 blev han till slut. Ja. Visst blev han lite tagen i örat av Márquez efter det?
Ja, det gjorde han. Det var rätt mycket... stå hej kring det där faktiskt var det. Lutte var ju milt uttryckt missnöjd så att säga. Och Márquez fick sig nog en liten skopa efter detta.
Tror du han brydde sig?
Nej, det tror jag faktiskt inte. Det tror jag inte. Inte ett skit faktiskt, men så var det i alla fall.
Och för att lyssna på avsnittet i sin helhet behöver du bli Patreon-medlem. Gå in på patreon.com/motogppodden. Det ger även tillgång till vår Facebook-grupp som är exklusiv för Patreon-medlemmar.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.